Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Nu stunden är kommen, osaliga fröjd, den stund som bebådade orden, då anden sig sänker från himmelens höjd att bygga Guds kyrka på jorden. Vad tröst och vad trygghet det budet beskär, att hjälparen sanningens ande är när, som lovats i mästarorden. Ack mildaste Jesu, din ande oss sänd, att väcka vårt domnade sinne, och giv att din sanning må bliva bekänd och gömd ut i hjärta och minne. Försmäktar vår själ under ångest och strid, låt komma din ande med strömmar av frid, där vi vår högsvalelse finne. Amen. Andens vind över världen är pingstens budskap. Och rubriken över predikotexten, evangeliet på annandag pingst, är Guds nådiga vilja om människans salighet. Ordet pingst kommer av ett ord i grekiskan, pentekoste, som betyder 50. Och det här ordet, eller siffran 50, går igenom när det gäller pingsten ända från första början i Gamla testamentets tid. Man firade skördefest i Israel då man offrade det första av veteskörden. Andra Moseboks 34. Du ska fira veckohögtiden där du tröskar det första vetet och bärgningshögtiden vid årets slut. Och sen från tredje Moseboks 23. 50 dagar ska ni räkna fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren. Det var alltså en skördefest som firades den första pingsten, pingstdagarna i det gamla testamentet. Men i nya testamentet så kommer pingsten 50 dagar efter påsk. På den dag som kallas den nytestamentliga kyrkans födelsedag utgöts den helige ande över apostlarna under pingsthögtidens firande i Jerusalem. Det är den anden som genom tron skriver Guds heliga lag i människornas hjärtan och lagens utgivande på Sinai. Det skedde 50 dagar efter den första påskhögtiden som man firade vid uttåget ur Egypten. Och så kopplades då detta samman. På den första pingstdagen där i Jerusalem så fick nu apostlarna den kraft ifrån höjden som Jesus hade utlovat. Och så började det strax fullgörandet av missionsbefallningen som Jesus hade gett dem före sin himmelsfärd. På denna första pingstdag i Jerusalem var det Petrus som predikade, uppfylld av den helige ande. Och han predikade om den korsfäste och uppståndne frälsaren. Och det hade välsignats med sig. Tusentals tog till sig budskapet om frälsningen i Kristus Jesus, döptes och upptogs i den kristna församlingen i Jerusalem. Så började det. Och på annan dagen så går andens vind ut över världen. Vi läste om i episteltexten om hur Petrus kallades att predika hos den romerska officeren Cornelius och om hur den helige ande föll över dem som hörde ordet och hur de första hedningarna blev döpta i Jesu Kristi namn. Och sedan dess har det fortsatt. Evangeliet om frälsningen i Kristus Jesus har spritts och sprids allt fort ut över världen. Fattiga och blinda, halta och krymplingar har kallats, nödgats och bjudits till den himmelska bröllopsfesten. Och tusenden och åter tusenden har hörsammat bjudningen och står med i den oräkneliga skara av frälsta syndare som står inför tronen, lovsjungande Gud och Lammet. Och verket går vidare tills Jesus kommer tillbaka. Så långt som havets bölja går, så vitt sig solen tänder, var helst ett människohjärta slår, till alla folk och länder ska ordets ljud med fridens bud om Kristi rike föras och hosianna höras. Guds nådiga vilja och människans salighet. Ja, så sammanfattas detta i evangeliet på annandag pingst. Luther skriver om detta. Detta evangelium är en av de härligaste predikningar som finns i Nya testamentet. Det vore därför rätt och tillbörligt att man skrev det i hjärtat med guldbokstäver. Eller åtminstone att varje kristen lärde det sig utantill och en gång om dagen upprepade det för sig själv, så att orden måtte bli välkända för oss och vi så mycket bättre kunna förstå dem. Ty det är ord som kan göra ett sorgset hjärta glatt och en död människa levande, om man bara kan tro dem och hålla fast vid dem. Men det är omöjligt att med ord rätt utlägga denna härliga predikan. Därför vill vi med allt allvar be Gud att han själv genom sin ande förklarar orden i våra hjärtan bättre än vi kan uttrycka det i ord. Ja, att han gör dem så tydliga och klara att vi kan få tröst och glädje av dem. Så skriver Luther i predikan över den här texten i Husbostillan. I orden vi har läst här i Johannes 3 så hörde vi talas om en givare, om mottagare, vi hörde om en gåva och om gåvans frukt och nytta. Och vi ska först tala något om givare och mottagare. Här möter vi de största motsatser. Och båda är på sitt sätt obeskrivliga. Givaren, Gud i himmelen, helighet, storhet, allmakt, nåd och kärlek på ett sätt som vi aldrig kan förstå och fatta. Han är höjd över vår fattningsförmåga. Mottagaren däremot kännetecknas av synd, orättfärdighet, ondska, elakhet, kärlekslöshet, otro och fiendskap emot den store givaren. Den ene är obeskrivligt god, den andra obeskrivligt ond. Människan har en trälbunden vilja. Hon är slav under djävulen, benägen till allt ont. Det gick inte så lång tid efter syndafallet förrän Herren fick konstatera, när han såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människa på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Första Moseboks 6 kapitel. Och detta var sorgligt nog inget speciellt för människorna före den stora floden. Nej, allt ifrån Adam har frukterna av syndafallet följt människan. Människornas ondska var stor på jorden. Deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Men då invänder kanske någon att det finns ändå många människor som gör mycket gott. Även om det finns människor som verkligen är genuint onda, så kan man inte generellt om alla säga att deras hjärtan, alla tankar och avsikter ständigt är allt genom onda. Här måste vi skilja på det som hör till den naturliga lagen och vår ställning inför Guds heliga lag, dess krav och fordringar. Lagen är ingenting som är okänt för människorna. Paulus skriver i Romarbrevets andra kapitel om hedningarna som inte har den i skriften uppenbarade lagen, att de likväl av naturen gör vad lagen innehåller. Och han fortsätter och talar om människornas ständiga samvetsproblem som visar att lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Och det hör samman med vad som gavs människan redan i skapelsen. Livets levnadsprinciper är liksom inbyggda i henne. Hon är skapad att ta ansvar för sitt liv och för hur det förvaltas. Det hör till hennes specifika människovärde. Men ansvar kan bara finnas där lag finns, där vissa krav ställs. Och utan lagen hamnar människan på djurens nivå. Men den naturliga lagen har genom synden blivit fördunklad och förvriden. Och människans vilja och samvete kan manipuleras så att hon kan fås till att anse de mest groteska illgärningar som rätta och motiverade. Våra bekännelser skriver om människans naturliga gudskunskap att den är grumlad och ofullständig. Människans förnuft eller naturliga förstånd har ännu en svag gnista av kunskap om existensen av en Gud. Men om förhållandet till nästan vet man lite mer. Man vet att man inte får mörda, stjäla, ljuga och vara otrogen och så vidare. Man vet att det människor emellan behöver finnas hjälpsamhet, hederlighet och förtroende. Och den gyllene regeln, det är en naturlig lag som de flesta kan instämma i. Det här var den naturliga lagen. Men går vi till människans ställning inför Gud, inför hans heliga lag sammanfattad i de 10 budorden, så är domen densamma som före den stora floden. Jag citerar ifrån Paulus ord i Romarbrevet 3, där han med citat från Gamla testamentet sammanfattar människans ställning. Det står skrivet: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Hur mycket nåd Gud slösar över världen förändras den inte. Oändliga välsignelser gör inte världen god. Och kommer det prövningar, nöd och svårigheter, så föder inte heller detta något sökande efter Gud, utan man redgas och förbannar. För sådan är människan av naturen, och sådana är du och jag. Och så kommer vi till det ofattbara. Sådana vill den outsägligt gode, helige, rättfärdige Guden har med att göra. Hur är det möjligt? Och svaret är: Gud älskar. Hos de flesta människor är det möjligt att finna något älskvärt. Men sett ur den fullkomliga synpunkt finns inte minsta grand hos oss som kunde motivera Guds kärlek till människorna, väcka den eller göra oss förtjänta av den. Det är så djupt rotat i vår natur, detta med motståndet mot den fria nåden. Vi bär på en föreställning om att vi på något vis ändå måste göra oss förtjänta av Guds kärlek. Att på det ena eller andra sättet måste man göra sig värdig Guds nåd. Men vi sjunger så sant i den fantastiska sången i Lova Heller, nummer 387. Är gåvan redan given, då är det icke jag som ska med svett och möda den förvärva. Har du, o Gud, i sonen till mig ett gott behag, då skall jag ju som barn ditt rike ärva. Och är du redan nådig, då kommer jag för sent, jag som i träldomssinne har tjänat dig och mint, att du till slut så skulle bli mig nådig. Ur våra hjärtan måste den föreställningen utrotas, att vi på något sätt skulle göra oss förtjänta av Guds kärlek. Den låter sig inte köpas. Guds kärlek till världen är fullständigt oförskylld, oförtjänt. Gud älskade, därför älskade han. Så förklarar Rosenius detta. Gud är kärlek. Och eftersom den är ett uttryck för Guds väsen och egenskaper, så påverkas den inte av hur det skiftar hos oss. Guds kärlek är evig, oföränderlig. Äkta kärlek kännetecknas av att man är villig att offra allt för den älskade. Man ger sig själv, man ger sitt liv. Man är redo till allt vad till den älskade behöver en. Så älskade Gud världen. Han är den förunderligt store givaren av den största av alla gåvor. Och då ska vi säga något litet om gåvan. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Första Johannesbrevets 4:e kapitel. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och i Romarbrevet 5 så skriver Paulus: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Sådan var gåvan som den fullkomligt gode givaren gav åt världen. Enbart detta att Gud blev människa, att han blev en av oss, är något alldeles ofattbart stort. Men det ligger något ännu långt mera i detta att han utgav. I det ordet innefattas det eviga straffen, det helvetets fasor Jesus hade att genomlida för att återlösa, friköpa och frälsa oss. Och det är i Kristus Jesus och hans verk som Guds kärlek till världen på ett alldeles särskilt sätt blir tydliggjort. Och när det gäller Jesus själv, inför det tyngsta uppdrag som någonsin lagts på någon människa, så säger Jesus: se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Djävulen och hans många hantlangare gjorde många försök att hindra Jesus i hans uppdrag. Men aldrig för ett ögonblick tvekade han om den väg han hade att vandra. Så som Jesu smärta var, aldrig någons varit har, sjunger vi i vers efter vers på långfredagen när vi läser 5:e akten i Kristi lidandes historia. Men till och med i sina svåraste stunder ber han för sina mördare och predikar en rövare in i himlen. Så som Jesu kärlek var, aldrig någons varit har. Och innan vi nu går till att tala om gåvans frukt och nytta, så ska vi sjunga en lovsång till gåvan och till givaren. Och då blir det en julsång. Nummer 124. 1, 2, 4. Mm. Vi har talat om den store givaren, om mottagarna och om gåvan. Och vi ska säga några ord också om denna gåvas frukt och nytta. Vi sjöng om det här i julsången. I stallet och krubban där ligger en gåva. Den ingen dock nog kan beprisa och lova. Ty fast den i ringhet sin härlighet döljer. Ack se, med den gåvan all salighet följer. Gåvans frukt och nytta. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnar honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Romarbrevet 8:32. Och i vår text läste vi: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så är frälsningsverket fullbordat. Kristus Jesus har återtagit sin plats på majestätets högra sida i höjden. Gåvan är given att tas emot i tro. Och det kostar inget. Det är gratis, för allt är av nåd. Allt är givet i och med Jesus Kristus. I honom äger vi saligheten. Utan honom är vi utan allt. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8:1. Men utom Kristus är man under fördömelsen. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. När Jesus en gång kommer tillbaka, då kommer han som domare. Då uppenbaras vad som redan här i tiden var en verklighet. Någon verklig förändring i människors ställning sker inte på den dagen. Bara ett fastställande av faktum. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Johannes 5. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Johannes 3:36. Detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Så besannas på nytt vad vi förut understrukit. Människorna älskar mörkret. Man vill inte fram för att deras onda sinne i Guds ords ljus inte ska bli avslöjat. Och så kommer den stunden då inga undanflykter längre hjälper. Har man inte i nådatiden tagit sin tillflykt till honom som är världens ljus, utan förhärdat sitt hjärta mot Herrens kallelse, så väntar i evigheten helvetets mörker. Men än är nådatid, tid att lyda sanningen och komma till ljuset, tro på enfödde sonen och därigenom inte gå förlorad, utan bli frälst genom honom. Nu, i denna stund, får du tro på Jesus Kristus. Ta din tillflykt till honom, och så är du räddad. Du varken kan eller behöver frälsa dig själv, för det är Jesus som är frälsaren, och han vill så innerligt gärna få vara din frälsare. Och denna gåva är dock mer än vad du gjort och är. Ju mera du på honom ser, han blir dig dyr och kär. Ofattlig, evig är den nåd vi fått till följd av fridens råd. En nåd som ej förändras skall med barnens synda fall. Gud är ljus, och intet mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannes 1 kapitel. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som av kärlek till oss syndare har skänkt oss din son för att vi ska tro på honom och genom honom bli saliga, vi ber dig, ge oss din helige ande så att vi står fasta i tron in till änden och blir evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.